Hej och välkomna till Ordfronten, Ordfronts förlags alldeles egna podcast. Jag heter Pelle Andersson och är förläggare här och idag ska vi träffa Johan Brännström. Välkommen Johan.
Tack Pelle.
Du har ju för bara något år sedan debuterat med Feber och redan nu kommer uppföljaren Röd signal om Mikaela Sköld. Hur är det att skriva en uppföljare till någonting som redan har blivit en succé? Känns det jobbigt?
Nej, kändes nog mest jobbigt innan när jag började dra ihop sig till release. Innan jag skrev den så pass tajt efter jag var klar med Feber. Jag hade idén, som du kanske kommer ihåg, när vi skrev avtalet. Jag pitchade själva idén redan då. Och sen, jag hade gjort all research, så när vi hade avtal så satte jag igång och skriva. Så jag hade ingen som helst press på mig, för jag visste ju inte hur bra Feber skulle gå. Men sen när liksom allting har börjat samlats in, alla recensioner och siffror och sådär, då kände man väl kanske att oj då, hur ska jag kunna leva upp till det här? Så då blev det ju lite nervöst, och det gjorde väl att jag fick lite prestationsångest så där framåt slutredigeringen och blev lite nojig sådär och börja pilla på saker och tycka, men jag tror att det gjorde boken bra.
Ännu
eller
bättre,
gott. Liksom. Ja, faktiskt att jag tog ett extra varv och la in lite små detaljer som att jag tycker faktiskt gjorde den mer trovärdig.
När man skriver då en uppföljare som du har gjort, då är det skönt att man också då känner sina personer lite grann. Är det liksom, kan det till och med vara lite ibland tråkigt att man kan känna Mikaela för bra? Eller hur hanterar man det där med att fortsätta skriva om samma person?
Jag tycker det är en jättefördel. Det tror jag många som skriver serier tycker. Att det är just att du har redan en startsträcka, det är som vänner redan. Och du behöver inte skapa karaktärerna på nytt, utan du behöver utveckla dem vidare bara. Och jag tyckte det var en del av lockelsen i att skriva en serie. Nu var ju den här Röd signal från början egentligen tänkt som en story inom samma universum med lite fokus på andra karaktärer. Det här har ju alltid varit lite mera Kims story som framgår när man läser boken. Och det är det ju fortfarande, men Mikaela är fortfarande den drivande i historien. Hon är motorn på något sätt ändå. Och det tycker jag är jättehäftigt att gå tillbaka till samma karaktär och utveckla dem och se vart de befinner sig i livet nu. Nästa fas.
Och Kim, det är alltså Mikaela sambo.
Precis, nu sambo, ja. Tidigare chef på Nyhetsbyrån. Nyhetschef där.
Och det här att i Röd signal så har du ju hittat ett nytt på något sätt samhällsproblem. Alltså förra gången handlade det ju om darknet och internet och saker som kan hända våra ungdomar när de liksom dras in på nätet. Och nu är det tågkaoset i Sverige och problemen med våra tågförbindelser. Sitter du och tänker ut sådär, liksom, jag vill verkligen hitta ett samhällsproblem, eller vad är det som driver dig när du hittar de här intrigerna och de här frågorna som du vill borra i?
Jag tror de har kommit automatiskt till mig när det har varit dags. Tågkaos har ju förföljt mig hela livet, hela mitt yrkesliv.
Ja, även sist vi träffades så hade du problem med tåget till Stockholm.
Ja. Precis, det är ju sånt som man får leva med när man pendlar varje dag, och det har jag gjort i många år. Så den idén är ju sprungen ur mina egna erfarenheter. Min tanke var ju att egentligen, vad skulle hända om någon får nog och bara börjar hämnas och knuffa folk, och någon som tröttnar fullständigt på det här. Och så den idén följer sig naturligt. Sen var det ju lite otur i tajmingen, för det här var ju när jag började skriva boken, var det före pandemin. Och då var ju tågkaos fortfarande väldigt aktuellt. Sen kom ju pandemin och plötsligt så fanns det ingen folk på tågen längre. Och då blev det lite så här, lite vakuum. Jag visste inte hur jag skulle ta den vidare, så jag förlade den lite framåt i tiden när pandemin börjar gå mot sitt slut och samhället öppna upp igen, så att det bädda för folksamlingar igen. Och tågproblemen har ju kvarstått under pandemin, så det har inte varit något, det har ju varit signalfel i stort sett varje dag, har jag hört på radion. Inte varje dag kanske, men regelbundet, trots att det inte är någon folk. Så det är ju mycket det jag också vill belysa med det här systemet som är ur spår på något sätt.
Precis. Och just att bygga en, vad är det som är, måste man säga så här, vad är det då som är själva grejen i själva tågkaoset? Hur kan man använda tågkaoset för att skapa spänning? För det är ändå, man tänker sig, ja, det, hur gör man det?
Ja, det låter inte så spännande i grunden. Min grej är ju själva intrigen, någon som börjar knuffa folk och den paranoian som det medför bland folk och hur det sen sprids när media bevakar det och polisen går ut med varningar och tågen börjar bromsa.
Allt fler blir rädda.
Ja, allt fler rädslan sprider sig. Det var väl lite det jag ville komma åt. Den rädslan tror jag är ganska primal och universal. Mm. Att alla som har åkt tåg någon gång verkar ju, den reaktionen har jag fått, att jag har också tänkt den där tanken när jag stått på perrongen och tänk om någon skulle knuffa mig. Jag tror många tittar lite bakom axeln när de står.
Jo, men det har vi väl alla gjort. Man drar in barnen gärna mot mera in mot perrongen om de står väldigt nära kanten och så. Man blir alltid lite nervös och rädd.
Så min motor var alltid den här vettvillingen som börjar i smyg, som ingen kommer åt för att det är så mycket folk. Man vet inte vem det är.
Nej.
Så det var ju alltid, och sen det här är mer som en fond, tågkaoset, tågproblemen, det är mer en bakgrund, ungefär som Slussenbygget var i Feber, att det är en fond till hela historien. Den är inte drivande, utan det motorn är ju kriminalintrigen.
Precis, att försöka hitta och förstå vem det är och sådär.
Ja, precis. Polisens jakt på den här serieknuffaren, som vi kallar honom.
Och sen så är det ju intressant, för det blir ju också som att tågen blir ju ett slags vapen. Annars är det ju jakten på vapnet, kan ju vara en väldigt bärande del av intrigen. Här är själva tåget vapnet.
Precis, och det var lite knepigt i början, eftersom hur skapar man ett otäckt hot när en ganska obeväpnad gärningsman. Och så jag försökte ju jobba med att beskriva tågen som vapen, tyngden i dem. Mm. Vassa kanterna, vad de gör med en kropp som hamnar under. Där sparade jag inte på detaljerna, om man säger så. Jag gillar inte att frossa, men på något sätt kändes det relevant.
Verkligen, och ökat rädslan ännu mer för att åka tåg.
Absolut.
Ja. Men när du skapar både intrigen, men framförallt människorna, hur hittar du dina människor? Var kommer de ifrån? För jag menar, Michaela har du ju hittat, och hon är också i en miljö som du känner väl. Du har ju själv jobbat på nyhetsbyrå.
Ja.
Men hur dyker de upp hos dig, människorna?
Ja, en bra fråga. Jag vet inte riktigt om man kan svara på den, för att de kommer nog av... Jag utgår ju en del från storyn och intrigen. Och till viss del är ju karaktärerna ett resultat av behoven i storyn. Jag behöver en som är så, en motsats som speglar henne så, och en som speglar... Jag jobbar mycket med något som jag kallar spegling. Alla olika karaktärer i galleriet ska spegla huvudkaraktären i någon form.
Precis.
Så jag jobbar utifrån de behoven. Sen häller jag väl i en del av mina egna erfarenheter i Michaela, en del av hennes drag är från mig. Och Kim har väl uppstått som en motsatt, att om Michaela är introvert så är Kim mer extrovert och energisk och sådär. Men sen varifrån de kommer, jag vet inte. Det är det som är så intressant med skrivan, att jag är inte den som sitter och bygger upp karaktärer på förhand heller med massa backstory och sådär som en del gör, utan de kommer när jag skriver. Och det tror jag beror på ganska lång erfarenhet av att skriva filmmanus, där man är tvungen att skapa en karaktär på sidan mer i bild utifrån med få ord och bara vissa element som liksom metaforer, kan man säga, som man förstår karaktären. Och det har väl jag fortsatt jobba med lite grann i böckerna. Så de kommer nästan egentligen bara av sig själva. Jag har väl lätt för vissa av de där karaktärerna. Jag märker nu när jag skriver bok 3 till exempel, när jag skriver Vanja scener, hon är betydligt mer med i bok 3 här nu. Så de bara flödar, jag vet inte vad.
Och Vanja är dotter till Michaela.
Vanja är dotter till Michaela, som blev illa drabbad i Feber.
Och nu får hon en större roll igen.
Ja, precis. Hon är då i bok 3, 15. Och ska gå ut nian, och det är liksom en liten bakgrund, skolavslutningen och sådär, och hänt problem i skolan och så, stökigt i skolan och så det är lite en sidostory där.
Och hur känns det där då, att veta att du har flera böcker framför dig att skriva? Det är förstås en trygghet i att vi har det här långsiktiga projektet på gång och många kontrakt och allt det där, men känns det ibland också som att det blir ett tvingande behov att hitta på nya stories, eller har du väldigt många stories liggande i huvudet på något sätt?
Ja, jag har ju tillräckligt många för kontrakten.
Absolut.
Eftersom det var de vi skrev. Du skrev ju inte det bara tomma luften, utan absolut, du fick ju lite utkast. Mm. Så jag har ju klara idéer på, fram till bok 5 och ytterligare idéer på säkert 3 böcker. Mm. Sen i vilken ordning vet jag inte. Men, och det tycker jag är väldigt häftigt. Alltså, det, jag tycker bara det är spännande att känna att man kan, visst lite press är det att man då sitter med 5-boksavtal och känner nu att oj, nu måste jag leverera, men det gör ingenting, jag gillar press. Och jag har ju klara idéer.
Och du har ju klarat att skriva 2 böcker alldeles utmärkt.
Ja, exakt, min målplan är ju 1 bok per år. Och det hoppas jag kunna hålla. Det har jag lyckats skriva även med ett fast arbete vid sidan av, så att säga.
Absolut.
Så att det börjar ju klara om inget oförutsett inträffar. Så att det ser jag bara som positivt.
Tror du att du har stor nytta av att du förut har både varit journalist och att du har skrivit filmmanus? Har man mycket nytta av det när man går in i romanprojekt?
Absolut, det tror jag. Jag har ju kanske lite filmmanussjukdomar haft som jag får slipa bort lite filmmanusberättande, men det kan man alltid lära, ta bort och lära om och skriva lite mer litterärt. Men i övrigt så tycker jag att jag har en ganska solid kunskap om berättande och storytelling i grunden, i ryggmärgen.
Själva dramaturgin.
Dramaturgin, ja. Precis. Och det tycker jag är väl en av mina styrkor, att jag kan bygga upp en historia på ett spännande sätt som ökar i konflikt och tar oväntade vändningar och knyts ihop bra på slutet, så att man inte slarvar med slutet. Det är en sak att bygga upp en häftig intrig, men en annan sak att knyta ihop trådan ordentligt i slutet.
Ja, det här är också att skriva allting. I filmmanus så är det ju så himla mycket som görs av bildmakeriet. Man ser så mycket och man förstår så mycket av det som händer i bilden. Här måste man ju liksom leverera allting själv som författare. Är det... Hur hanterar man det när man börjar skriva romaner från film, när man har skrivit nästan bara korta anvisningar om hur det ser ut och sådär?
Ja, det var det som var min stora skräck, som stora hindret från att jag tog klivet över till att skriva böcker. Det var ju det här att det var så mycket gestaltning och så mycket ord och så mycket inre liv som jag inte förstod hur jag någonsin skulle kunna skriva. men för mig var det ett filmmanus är ju skissartat, ekonomiskt, kargt skrivet, få korta scenbeskrivningar, korta meningar, bilder som projicerar mer än, mer än vad orden gör. Och ett filmmanus är dessutom kanske max 120 sidor långt. Och ska man skriva 3 gånger så långt med tätt fyllda sidor med ord. Och det är klart att det var ju en svår tröskel, men på något sätt när jag tog mig över den och skrev Feber så insåg jag väl att men jag kunde ju göra det. Sen hur bra det blev, det visste jag inte då, men uppenbarligen blev det ju bra. Och sen tycker jag att jag fortsatt utvecklas med Röd signal, gestaltning och det litterära språket, och kommer att fortsätta utvecklas, för jag lär mig allt eftersom med de redaktörer jag jobbar med också, som är väldigt duktiga.
Och det kan man ju också känna nu har ju Röd signal faktiskt hunnit ut, och du har ju fått en himla massa läsare och lyssnare redan.
Ja.
Och de verkar ju väldigt förtjusta. De har ju satt otroligt höga betyg, och väldigt många betygsätter dig på Storytel och på andra ljudsajter.
Ja, precis. Jo, det är ju fantastiskt. Jag är ju överväldigad över att den har tagits emot så pass bra som den har gjort. Jag var ju lite nervös innan och kände att det är en helt annan historia än Feber. Det är inte Feber 2. Nej. Det är Mikaela Sköld 2, men det är en helt ny fristående historia. En helt ny typ av spänning också.
Mm.
Inte den här otäcka, gastkramande, obehagliga mörkret som Feber hade, precis, kanske, utan mer puls och paranoia.
Ja, och det blir också ett lite annat sorts tempo i den här berättelsen på ett sätt, eller hur? Du klipper ofta, du har en annan, det är liksom saker som ska liksom hända. Ibland blir det också, särskilt mot slutet av boken, ett högt tempo. Det blir ju liksom den här kampen mot klockan, typ.
Det var ju
Feber också, absolut,
men... fast lite mer långsamt krypande. Det är det ju absolut, och det är ju en ganska bärande ingrediens i thriller, så att det blir någon form av kamp mot klockan. Så att här är det ju inte en traditionell tickande klocka så, utan det är väl med att de ska...
Måste hinna fram i tid.
Ja, precis. Så det kommer ju till syvende och sist alltid till det när man skriver thrillers, för att det ska bli spännande.
Och i det här fallet är det viktigt, till skillnad från tågen, att man kommer fram i tid.
Det kan man säga.
Det är väldigt avgörande.
Det kan man säga, utan att spoila för mycket.
Precis.
Så är det ju ändå.
Och när du då bygger upp det här vid sidan av att det måste finnas mer kött på benen, hur känner man då också hur hittar man det, att det måste finnas mer i människorna som jag menar en filmmanus inte har? För du måste ju ändå, du säger att du tänker inte ut deras bakgrundsstories innan och så, men det måste ju ändå levereras här, liksom fullödiga personer. Är det svårt att hitta dem, eller är det bara att det liksom, för jag menar Kim till exempel med sin adoptionshistoria och sådär, hur dyker sånt upp?
Jag vet inte, det kommer av sig själv. Jag fick väl en känsla, jag gillade henne så mycket i Feber, så jag kände att henne vill jag veta mer om. Och hon var ju korean, hon är ju koreanska där, och kände så här, men hon har ett förflutet som man kanske kan forska vidare i röd signal. Så, och då kände jag att jag lämnar ganska öppet hur karaktärerna är. De formas på något sätt medan jag skriver. Och sen om de har ett djup, jag vet inte riktigt var det kommer ifrån. Det är en del som har berömt det för att de har
absolut.
Det.
Och,
ja, jag vet inte. Det är väl en känsla för hur man kommer ner till smärtpunkten på något sätt i karaktärerna. Mm. Vad är det de är rädda för? Vad är det de är oroliga för ska hända? Jag gillar ju lite ångest och
lite svärta.
Lite svärta. Det ska inte vara fint och snällt, och det är inte när vi möter dem i röd signal, så har de ju varit tillsammans ett tag och börjar nöta smekmånaderna där över lite grann, och
det blir inte bara gulligt längre.
Nej, det blir snarare att de glider ifrån varandra. För jag tycker en bra historia är ju konflikt, inte att det ska vara gulligt och
nej, precis. Men hur känns det då att göra sina huvudpersoner illa på något sätt? För du rycker ju bort människor som står dem nära här och så. Det är ganska tuffa,
alltså, precis.
Det är ju ganska sorgliga saker de blir ändå utsatta för.
Ja.
Och hur upplever man det när man sitter och skriver om personer som man faktiskt har byggt upp som man tycker om, och sen så ska de drabbas av detta elände?
Ja, utan att spoila för mycket, så är det klart att det är jobbigt, men det är en del av livet, och det har ju alltid varit inbyggt i den här idén att någon ska drabbas av lite någon form av sorg eller hamna lite ur spår på grund av det också. Och det är klart att det är tungt, men det är ju en del av när det händer i boken, då hoppas att det blir någon slags wake up call att det här är allvar nu. Att då ska det kännas. Det ska kännas som ett slag i magen när det händer.
Absolut, och det gör det också.
Ja, jag hoppas det.
Och när man sitter och skriver sig fram till det här, när de här sakerna händer, hur är det som också att du ser det liksom, det är som att också läsa en bok för första gången, att du skriver fram den så du ser den framför dig och måste nästan jaga i kapp texten, eller hur utvecklas den i
du
ditt
menar
huvud?
När jag skriver synopsis?
Precis. Nej, men även när du skriver, är det som att du ser texten framför, alltså vad som ska hända, och du måste liksom jaga i kapp och skriva ner det som händer, i fantasin före dig på något sätt?
Ja, intressant fråga. Ja, det kan den ju vara, det är den ju delvis, eftersom man skapar ett, jag jobbar med att skapa någon form av synopsis innan. Men sen frångår man ju det eller lämnar stora delar tomma i det. Och där man skriver i medan man skriver. Och det är klart att jag blir ju, jag ser ju gärna storyn i sekvenser framåt. Nu vet jag att det här är fokus framåt i storyn. Precis. Och sen kommer ett nytt fokus. Så jag ser ju långsiktigt, kanske inte de närmaste kapitlen utan de närmaste 5 kapitlen. Och då är det klart att då vet ju jag om allting stämmer och inga logiska luckor måste lösas eller problem måste lösas eller knutar måste lösas upp, så är det ju bara att skriva på. Så är jag ju nu i bok 3 när jag känner att det bara flödar. Jag känner wow, nu vill jag, och jag vill ju veta mer. Jag vill ju komma framåt, för jag vill ju liksom, jag vet ju hur spännande den här historien blir. Så jag vill ju komma till de här spåren när det verkligen börjar bli otäckt.
Precis.
Så jag eldar ju på så gott jag kan. Sen får jag liksom fixa till gestaltningen och sådär i efterhand.
Ja,
jag skriver på för att skriva igenom den så fort som möjligt.
Men blir du också drabbad av texten? Alltså blir du drabbad av det som händer? Tycker du också att det är sorgligt? Och blir du också svettig och rädd? Alltså det är,
ja absolut. Ja. Alltså när jag läser det som händer i röd signal, så för mig känns det i magen och mellangärdet. Jag vill ju framkalla, jag vill inte göra en spänning för spänningens skull, utan jag vill skriva emotionell spänning som drabbar också, som känns. Och jag känner ju det givetvis själv, och därför kan inte jag skriva en bok annat än en bok som är så bra som jag tycker att den kan bli.
Nej.
Förstår du? Jag skriver en så bra bok jag kan för mig själv. Sen hoppas jag att andra ska gilla den. Men när jag, och det betyder att jag reagerar precis så som jag hoppas läsarna ska göra.
Mm.
När jag känner den här historien, då är jag nöjd. Känner jag inte den, då är det någonting som är lite fel.
Då måste du,
och då jobbar jag vidare med det. Liksom. Ja, för så har det ju varit med Röd signal i perioden när jag började. Att, ja, men det, jag känner inte riktigt här liksom, det som ska kännas.
Mm.
Och så jag, när jag är nöjd, då är jag klar och lämnar över den. Så får jag bara hoppas att folk gillar den lika mycket som jag gör. För jag tycker den är grymt spännande. Och mm. jag kunde inte göra en bättre bok. Jag känner att det där är liksom en så spännande bok jag kunde göra. Det är en annan typ av spänning. Men jag vill inte göra samma historia flera gånger. Utan...
Nej. Och att det här att gå tillbaka och skriva om och redigera och hela det här arbetet som kommer liksom efter, och alltså som även du själv säkert sitter och gör innan det kommer till oss. Är det också bara liksom roligt och spännande att göra? Eller är det, kan det ibland kännas så här motigt? Men jag orkar inte. Varför blev det inte så bra med en gång? Eller, alltså,
du menar när jag kommer till er? När
du jobbar själv. Det innan vi har sagt vad vi tycker.
Nej, jag är ganska... Alltså, när jag har lämnat in manus, då är jag så nöjd. Då känner jag att jag har tagit det så långt jag kan.
Ja.
Nu behöver jag ett par nya ögon på det helt enkelt, för att kunna ta det längre. För man blir ju hemmablind på sin text.
Absolut.
Så jag kan ju bara ta den till en nivå språkligt och innehållsmässigt. Och sen behöver jag hjälp.
Mm.
Och det har jag ju fått. Och den har ju lyfts fantastiskt av samarbetet med min redaktör då, Katja.
Mm, ja, som precis. Hon är ju väldigt
jätteduktig och skarpa ögon och upptäcker logikproblem och saker som man inte har sett. Och språkligt lyfter den. Hjälper med mer gestaltning och sådär, konkreta förslag på vad jag kan förbättra. Så det tycker jag är bara ett roligt arbete när man sitter igång. Jag gillar den redigeringsfasen också. Jag tycker den är väldigt spännande och kreativt. För då jag är klar med historien, grundhistorien.
Precis,
det är
finns
det som
där då.
Tryggheten är att jag behöver inte leverera mer. Jag har paketet klart.
Färdigt liksom. Ja, sen kan det
bara,
set,
sen kan
liksom.
Det bara bli bättre.
Mm.
Och det är den bästa känslan tycker jag. Det svåraste är innan tycker jag, romanus, när man är, som jag är nu på bok 300 sidor in och det är en fjärdedel av boken, och då känner man att jag har en bit kvar. Och
hur ska det gå?
Om jag har en bra karta så är det liksom långt kvar till
den färdiga steken.
Framme, precis.
Men det här när man då sitter och jobbar om, vad skulle du säga, för jag vet att det är många som lyssnar som också själva skriver och så faktiskt. Och då är det så här, vad är det du själv tycker att du kör fast i innan du lämnar in till oss? Alltså vad är dina, liksom, som du tycker är svårigheterna? Vad är det som är jobbigast med att skapa en sån här... Det är kanske inte intrigen i sig, utan är det liksom att...
Det är nog gestaltningen i så fall. Dialogen har jag nog hyfsad koll på. Och karaktären och deras karaktärsresa.
Just det,
jag har vissa beståndsdelar liksom. Som jag vet ska utvecklas innan jag skriver. Hur ska karaktärerna utvecklas? Hur ska relationerna utvecklas? Och hur ska intrigen utvecklas? Och hur ska temat utvecklas? Det är de fyra bärande delarna för mig som ska vara lika stora ungefär. Och där har jag ganska bra koll från början. Så det är väl egentligen själva språkdräkten kan man säga runt omkring som jag känner att jag jättegärna får hjälp med och lyfta. För där finns det säkert mycket att jobba. Jag är ändå relativt ny på att skriva litterärt och har inte gått någon skrivarkurs eller någonting sådär, så att jag känner att jag behöver... Och jag får ju min skrivarkurs medan jag jobbar här.
Ja, det är ju fantastiskt.
Det är perfekt. Ja, bästa redaktörerna i Sverige har man, och bästa förläggaren.
Tack. Men det är också då när man skriver, det är också det, hur kommer man fram till det här då? Är det så att du har läst jättemycket deckare, eller är det så att du läser mycket böcker i största allmänhet, eller är det filmen som har varit din stora inspirationskälla? Vad är det man liksom hittar den här liksom viljan att berätta?
Ja. Nej, men det är nästan så jag skäms att säga det, men jag har ju inte aldrig varit någon riktigt stor läsare.
Nej.
Jag har ju läst deckare, jag har ju mina deckarfavoriter, liksom Sjöwall Wahlöö som alla andra, och senare, jag är ju gammal, jag älskade ju Raymond Chandler och de hårdkokta filmerna, liksom sträckläst alla hans böcker. Men i Sverige har ju många fina författare med liksom Erik Axelsson som vi har här på, och Jonna Ivide Lindqvist, även om det är skräck, och Måns Kallentoft och ett gäng andra som skriver.
Även Måns Kallentoft gillar dina böcker, har vi förstått, va?
Ja, precis. Han läste ju manuset och skrev en liten blurb där som är jättefin. Nej, men jag har inte läst så mycket mer än gemene man innan. För jag har ju alltid varit mer kommit från filmen och läst mycket filmmanus istället och sett mycket film. Så för mig är det, nu läser jag betydligt mer än jag har gjort. Liksom av, för att hålla koll på konkurrensen och kollegorna och liksom lära mig språkligt. Jag tycker det är viktigt att läsa om man ska skriva, självklart. Men i och med att jag inte har skrivit litterärt innan Feber så har jag inte läst så mycket. Utan jag drivs nog mer av att berätta en historia. Det var nog drivkraften för mig.
Precis. Och när du nu sätter dig och skriver den tredje boken, för vi ska ju liksom börja avrunda vårt samtal, vad är det liksom som är i grejen där? Kan vi säga någonting om nästa bok utan att avslöja för mycket? Kan vi... Ja, det är lite... Vanja är lite mer i alla fall.
Absolut. Det är svårt att avslöja intrigen utan att spoila slutet på Röd signal.
Precis.
Vart Mikaela har tagit vägen vill jag inte spoila riktigt, men den handlar om ett ganska spektakulärt brott som grundintrig, precis som Röd signal, och handlar väl på ett karaktärsplan om Mikaela faller tillbaka i lite självdestruktivitet, som just hon hade feber, precis. Och hamnar i gamla mönster igen på grund av identitetskris. Och Vanja går lite i hennes spår i skolan, och det är stökigt i skolan, hon ska gå ut nian då, som sagt, och skolavslutning. Så det finns en stor kriminalintrig också, utvecklingen kring det då, så att att den är lite mörkare som feber, kan man säga.
Absolut, det
lite kändes otäckare. Ja. En ganska otäck kriminalintrig då, med lite creepy ingredienser.
Verkligen.
Så att jag vågar tyvärr inte spoila mer. Jag vågar inte berätta mer just för att spoila.
Nej, men det är också fint att du får nu utveckla då igen Vanja lite. Och komma tillbaka till Vanja, för det var ju också bra i feber, det man fick se av henne där. Och hon är ju med även i Röd signal, kan vi ju säga, men inte jätteframträdande.
Nej, precis. Nej, det känns jättekul att få henne, få fokusera lite mer på henne och hennes utveckling. För att hon nu har ju hon liksom ett nytt liv. Hon är ju 15 år. Det är en stor skillnad, som en annan värld mot en 12-åring och ett annat språk, och hitta det också, hennes nya sätt att prata och vara och tänka.
Ja, det är precis. Inte
Vanja 12 år längre, utan det här är Vanja 15 med tonårsproblem. Första pojkvännen träffar hon bland annat.
Precis. Ja, tack så hemskt mycket, Johan Brännström, för att du kom hit till Ordfronten och pratade om Röd signal och hela ditt skrivande. Det är alltid spännande att träffa er författare.
Ja, tack så mycket.
Tack.
Trevligt att pratas.
Ordfronten kommer också tillbaks igen så småningom. Tack så hemskt mycket. Hej då.